Du lyssnar på De vita bussarna, räddningen undan nazisternas läger, av Daniel Rydén, inläst av mig, Cecilia Walton Agrell. Prolog. Kapplöpningen med döden. Han går mycket långsamt, framåtlutad, med släpande steg som när barn leker tåg. Då och då blir han stående. Ögonhålorna är stora och ögonen stirrar tomt framåt utan att fästa sig vid omgivningarna. Kindknotorna framträder skarpt ovanför det ställe där det skulle ha varit en kind. Och läppar och mun är torra och såriga. Kanske ser man honom en dag naken när han på en skramlande flakvagn fraktas över till en barack som ligger närmare krematoriet. Då kan man räkna alla revbenen i hans bröstkorg och riktigt se hur skarpt den kontrasterar mot det insjunkna underlivet. Man kan också se bäckenets benknotor avteckna sig tydligt som på ett skelett under den strama huden, och man igenkänner även skelettets form på de utmärglade armarna och benen där ledkonturerna framträder och benknotornas form är synlig för var och en som gitter titta på honom. Men det är ingen som gitter titta på honom. Ingen som har intresse för hans anatomi eller hans vätskande skorviga sår. Han har för länge sedan glidit in i den slöa vanebilden, där han finns dold i det undermedvetna som en helt naturlig företeelse i den dagliga tillvaron. Han är slö och avtrubbad, utan stolta drömmar eller tankar. Han är smutsig och han har alltid exkrementer i byxorna. En dag dör han utan att själv upptäcka det. Det tar tid innan andra upptäcker det, för han förändrar sig inte. Men en gång var han en människa, och kan hända älskade han livet. Ur Som läkare i Neuengamme, 1946, av Paul Thyssen, fånge i koncentrationslägret från 1944 till 1945. Det var fortfarande mörkt när en vakt kom in i sovsalen och beordrade dem att stiga upp. Ute i korridoren radade de upp sig. De som inte orkade stå själva hängde på sina kamrater. Namn ropades ut och han visste att flera av hans vänner inte fanns på plats för att svara. Av de 29 norrmän som hade kommit till SS-kranken und Erholungslager Weihingen 3 månader tidigare hade 13 dött. Tyfus grasserade i lägret och den hade de utmattade fångarna inte mycket att sätta emot. Magnus Schey och Leif Paulsson hade dött på ett par dagar. Därefter följde Christian och Reidar, sedan Alf, Ludvig, Colin och Hallesby. Det var naturligtvis inte bara norrmännen som drabbades. Judar och polacker dog som flugor under dessa veckor. De ännu levande hade kommenderats att bära liken till den nygrävda massgraven i lägrets utkant. I den skulle 1538 kroppar så småningom påträffas, när det hela var över. Att bära på döda är ett hårt arbete. Även en utmärglad kropp kan bli en övermäktig börda. Efter några veckor som likbärare hade han själv kollapsat, vilket renderade honom ett så grundligt kokstryk att de 2 följande dygnen för alltid skulle vara borta ur hans minne. Nu stod han där klarvaken klockan 3 eller 4 en tidig morgon. 35-årige Trygve Bratteli från Nötteröj, med en kropp lätt som en 12-årings, darrande av köld och i sina stinkande trasor. Han undrade vad SS-vakterna kunde tänkas ha i beredskap för honom och hans olycksbröder den här gången. De fick order om att marschera mot badavdelningen. De gick så långsamt att alla skulle orka med. De svagaste fick bäras av sina kamrater. Alla kläder skulle av. Duschen var först skållhet.